There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I veckans podd känner vi att flyga och flänga tar på krafterna.
Gabriel hyllar sitt eget körarrangemang.
Och Tobias har insett att han har en komisk tajming.
Och vad är värst? Att vara bög eller att få barn utanför äktenskapet?
Och så här i Thanksgiving-tider så listar vi 3 saker som vi är tacksamma för.
Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Jag har fått svar i veckan på lite saker, varför jag fortfarande är singel bland annat.
Jaha, har du undrat det?
Ja, undrat det. Varför, vad kan det vara? Mm. Det borde ju, alltså, det är konstigt att allt annat i livet är helt perfekt. Men just den delen är ju inte optimal.
Nej.
Så jag tänkte, nu fick jag svaret i alla fall här idag. Och det kommer här, från Instagram.
So have you heard of the secretary problem? This is the mathematically correct way to know when to stop looking and when to choose someone. So the idea is, imagine that you're hiring a secretary and you have 100 people to choose from. And you have to go through each one at a time and say yes or no. So after the first person, yes or no. After the second person, yes or no. And if you say no, you can't go back. So the question, which is part of this way of mathematical thinking called optimal stop theory, is how many people should you go through? Because if you choose too early, you don't know what's out there. But if you choose too late, maybe all the good people have passed you by. Mm. And so the mathematically correct answer is that you go through the first 37 people, 37%. And you say, who is the single best person of that 37%? That's now your benchmark person. The next time that you find someone who's better than that benchmark person, you hire.
Vad bra! Mm. Så du går igenom 37 personer.
Yep.
Och sen så från det ska du utvärdera och ta fram den bästa av de 37.
Yep.
Och sen så har du den hela tiden att jämföra med. Kan du hitta någon som är bättre än den?
Precis. Och kommer då någon som är bättre än den 37:e, då tar man den.
Tar man. Annars är det den där 37:e eller en av de där 37 du tar.
Ja, den som är bättre än 37. Ja, precis. Så att jag tänkte, men har jag gått igenom 37 stycken i mitt liv, tror du, hittills?
Nej, det tror jag inte.
Nej, inte jag heller.
Nej. Så det kanske... Du är nog uppe på 36, tror jag.
Nej, jag tror det är 4, 5, 6 stycken. Så det är 30 kvar. Nej, men jag tänker bara, det är en väldigt intressant teori att det är så. Man ska, om man inte går igenom tillräckligt många, vet man inte vad som finns på marknaden, eller hur?
Verkligen.
Nej, och jag verkligen. Alltså, jag har verkligen kollat vad som finns på marknaden.
Men det är ju helt sant som hon säger. Mm. Man kan ju inte hela tiden tänka, men jag hittar säkert något bättre, Utan till slut så måste man ju bara bestämma sig.
Mm.
Och jag inser ju, efter alla år med Dejan och allt jag har lärt mig med honom, att vad många människor det är som jag har ratat i mitt liv.
Som var bättre än honom?
Nej, inte som var bättre än det. Men som säkert hade varit fantastiska för mig. Som jag bara har tyckt så här, åh nej, men han är lite konstig. Han har lite konstig tröja på sig. Du vet, så här löjliga saker. Som man har ratat människor för. Som säkert kanske har funnits något fint innanför den där tröjan. Eller hur?
Vem vet?
Vem vet? Ja. Mm.
Där har jag aldrig stoppat, kan jag säga. Jag har aldrig tagit av tröjan och kollat.
Jag fattar, ja, okay. Men jag menar då insidan.
Ja, okej. Okay, ja, där, så långt har jag inte kommit.
Nej.
Så långt har jag inte grävt, kan jag säga. Nej.
Men vad har du lärt dig där? Har du lagt ut någon strategi?
Nej, ingenting. Nej, men absolut. Men alltså, det är ju så här. Jag tänker så här att om det skulle vara någonting som skulle vara... Jag tycker inte att det är som du sa nu det här. Men han har ju fel på tänderna. Eller han har det här och han är inte tillräckligt spännande. Och så här. Alltså jag hoppas jag att den dagen så tycker jag att någonting är tillför mitt liv någonting. Alltså jag har ju ett jättefint liv. Det kommer in en kille i mitt liv som faktiskt tillför någonting som jag kan utvecklas med, som får mig att skratta och sådana så här. Då är det ju någonting som jag vill satsa på i ett förhållande. Annars kan det väl bara vara en flyktig sexual encounter.
Fast hur vet du det om du aldrig ger dem en chans att väl lära känna dem?
Det är väl.
Jag, gör du?
Jag lär väl känna folk hela tiden.
Ja, fast inte någon, inte, du lär ju känna straighta killar, men du lär ju inte känna så många som du kanske har haft någon attraktion vid först. Utan är inte ditt problem lite att du har en attraktion och sen går det över väldigt fort och sen hinner du aldrig lära känna personen?
Det tycker jag nog inte att det är mitt problem eller min utmaning. Tycker jag inte att det är, verkligen inte.
Okay.
Jag tycker kanske att det är, alltså det finns ju inga homosexuella män där ute.
Nej.
Alls.
Nej. Det är där problemet är.
nej, men alltså vadå? Alltså, som jag sagt förut, jag går inte ut och raggar på straighta killar. Jag träffar ju en kille i samhället.
Mm.
Och så råkar den alltid vara straight. För det finns ju väldigt få i förhållande till straighta killar. Homosexuella killar.
Det gör det ju. Men det finns ju dock homosexuella killar. Och du träffar ju ändå en del homosexuella killar.
Ja, men det verkar inte som att de uppfyller kriterierna för att de ska vara spännande nog för att...
Nej, men och vad är då kriterierna? Det är just det jag menar. Ger du dem en chans att lära känna dem och se...
Men man tror ser... du inte att man känner direkt att det här är någonting...
Men det är inte så.
Det är det. Du träffar ju honom i kön. Du såg ja, direkt att det här var rätt.
Absolut. Men det var ju också, jag säger det igen, det var också för att han var på. Han var liksom...
Ja, men
liksom,
var lite mer på den där killar som är där ute. Kan vara mer
där
på.
Har vi det. Var lite mera på, Tobias.
Ja.
Uh-huh. Jag tror det är det. För att jag tror att du och jag är lika där. Om...
Du vet att vi lutar oss tillbaka och hoppas på att den ska
nej,
komma fram till oss.
Antingen så jagar vi och då jagar vi fel människor.
Mm.
Men när någon börjar jaga oss, då kanske man ryggar tillbaka lite. Eller också så tänkte man som jag gjorde med det. Nu går jag with the flow.
Mm.
Och så får vi se vad som händer. Och sen så blev det jättebra.
Men jag tycker bara inte att det är så många killar som raggar på mig överhuvudtaget. Jag tycker inte någon som jagar och kämpar för att få mig överhuvudtaget. Jag känner liksom aldrig. Ja, några stycken kanske. Det är som 7-8 stycken kanske har varit under de här åren. Liksom, och då...
Det är väl ändå ganska mycket, Tobias.
Jo, men då tycker jag att jag kanske har sagt så här. Ja, men de här 7-8 stycken... De var jättetrevliga och jättefina och så på annat sätt. Men det är ju ingenting som jag vill utforska ännu mer och bygga relation.
Hur långt kom du då i hur långt mycket lär ni känna
varandra? Jag finns för skala här.
Nej, men hur mycket lär ni känna varandra? Har ni varit och käkat middag? Har ni liksom suttit och pratat? Har du gett dem en chans eller har du bara liksom sett dem och sen så kände du att det här var inte någonting för mig?
Jag vet, kanske inte middag. Men alltså men man vill
inte så långt som till en middag. Nej, alltså, där går gränsen. Men då så, då förstår jag.
No. Ja, men nej, okej. Okay. Men tycker du nu om man ska ha en pojkvän, då ska det vara någonting. Det känns ändå så här att det här finns. Om man köper lägenhet till exempel.
Mm.
Ja, då kommer man in i lägenheten och tänker man så här, man känner det ganska omgående så här, här vill jag bo. Eller så man går inte runt så här i flera veckor så här bara, ja kanske här skulle jag kanske här kan jag tänka mig och ja men jag flyttar soffan här, flyttar en vägg, men jag gör det här så blir det som bättre. Men
frågar du mig det här?
Ja.
Som gick och letade lägenheter i 10 år.
Ja, exakt.
Mm.
Ja, men du kände direkt att du vill ha
det. Men jag insåg att det var ju väldigt många av de lägenheterna som jag gick och tittade på som säkert hade blivit fantastiska. Men återigen, jag var så otroligt kräsen. Och jag menar, när du kommer in i ett hem så måste du kunna visualisera vad kan jag göra? Hur kommer det här bli när jag flyttar in?
Exakt.
Exakt, och det är det jag menar med en kille också.
Ja.
Att man inte bara tänker så här ser han ut idag eller så här är han idag. Men hur blir den här killen när jag
får sätta klorna i honom? Hur kan man göra om honom? Hur kan man göra med större läppar och kanske lite mer träning här? Och så här.
Nej, men när vi får synka våra liv, hur kommer det bli då? Det kanske blir fantastiskt. Och när han också då får visa saker som han kanske inte visar. Alla lägger ju inte upp hela sina liv.
Kalligrafi. Kunskaper.
Absolut. Aha. Mm. Alla visar ju inte allting på första dejten. Man måste ju kunna... Jag bara säger så här. Jag talar bara utifrån mig själv. Att det jag har lärt mig med Dejan är att att man måste ge saker och ting lite tid.
Fast du har ju tyckt om honom från sekund.
Jag har tyckt om honom från sekunder. Ja. Men jag har också lärt mig att tycka om honom mer och mer och mer.
Jag tycker när tiden går. Jag tycker lite hyckleri det här. För du har ju verkligen inte varit så. Du har ju inte tagit någon och sen lärt känna. Och sen så fått så här. Du har ju varit, liksom, du har ju älskat honom så när du såg honom i kö.
Fast vet du vad? Om vi går ner i det här i detalj. Jag träffade honom i kön. Och sen så hängde vi i typ 2 dagar eller vad det var. Mm. Sen skulle du och jag och Thomas som du var tillsammans med då åka till Israel.
Ja.
Och då var vi borta i Mecka.
Ja.
Och då tänkte jag när jag var i Israel så här. Okej, okay, det var det. Ja. Vi kommer inte ses mer.
Nej.
Sen när jag kommer hem ifrån Israel. Mm. Då har han skickat blommor hem till mig.
Ja.
Vem har gjort det för?
Nej,
ingen. Och det var ju där. Då började jag tänka så här. Men gud, den här killen kanske menar allvar.
Ja.
Och då började någonting nytt väckas i mig. Mm. För att jag var säker när vi var i Israel att det här var bara en fling och det är slut nu.
Ja.
För så har det alltid varit förut.
Mm. Så ni hör ut den ni
skicka
blommor. För då vet jag med säkerhet att det är någonting att äta middag.
Exakt.
Tänk om det skulle vara så att jag kom hem imorgon så är det 17 blomsterbud som har varit där.
Fantastiskt.
Mm. Ja men du, tack för input. Och jag ska i alla fall gå in om det här. Nu tror jag nollställiga.
Har vi nollställe nu? Ja. Vi kan inte gå tillbaka och titta vad vi gör. Nej, nu börjar vi från början.
Okay. Kommer du ihåg att vi spelade det här spelet i Grekland? Det går förbi 10 personer. Och så måste man välja en av de 10 personerna som man ska bli ihop med.
Mm, ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg. Men jag kommer inte ihåg vem jag var.
Men det är exakt samma här. Men det går ju förbi 10 personer.
Ja, jag
förstår. Och så kommer alltid välja en innan de 10:e.
Ja, så måste man ha bestämt sig.
Ja, och annars måste man ta den 10:e.
Just det.
Då vet man inte vad man slutar med. Liksom. Nej. Man har ingen aning. Nej. Så det är exakt det här. Också.
Det är så.
Ja, men nu har jag 37 personer på mig innan.
Jättespännande. Det här kan vi ju följa. Kan vi göra det som en följetong så att det blir en person i veckan?
Ja, men kanske kan göra det som en adventskalender.
En adventskalender.
Jag sätter upp en.
Med 37 luckor.
Ja. Och ta en lång månad.
Och sen så gör du en riktig adventskalender och klistrar in bilder på alla. Och sen så kan vi låta ut den i podden sen.
När du är klar. Eller om du kan skapa den. Så här, jag kan producera den sen. Men du, bakom varje lucka så är det en ny kille. Hur kul.
Ja.
Som du har tänkt ut
det. Ja, det är jag som ska välja med 37.
Jag tycker det. Jag tycker det. Okay. Är inte det
bra? Det tycker du.
Ja, det tycker jag. Okay. Alltså, och så bakom lucka 1 bara, och där, det är Brad Pitt, ja.
Var ska jag hitta de här 37 då?
Ja, men, swipa inte på Tinder, för den är söndersvajpad. Där det finns ingen kvar.
Jag kan börja leta lite i Spanien då. Skulle du kunna tänka dig att bli sammanhållande utomlands?
Ja, absolut. Det är ju nödvändigt att
det är nödvändigt. För Stockholm det finns inget.
Ja, men det är helt söndersvajpat. Det finns ingen kvar överhuvudtaget. Jag har dragit ut området så att jag är mot Kristinehamn så långt bort det. Där är man går gräns just nu.
Okay.
Min sökareal.
Just det. Men det finns ju någonting bra i Kristinehamn. Eller det
fanns
det.
Nu går vi på hänt i veckan.
Ja, det gör vi. Hänt i veckan. Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Ja, det blev en lång introduktion kan man säga. Okej, vilken vecka det har varit. För oss båda.
Vad har du gjort?
Ja, vad har jag gjort? Jag har suttit hemma på kammaren och stickat.
Ja,
Lovika vantar.
Jaha, är klara?
De är klara,
ja.
Ja. Nej, det här har ju varit en väldigt händelserik vecka måste jag säga. Och det är intressant, du pratade det här förra veckan så pratade vi om det här med att resa. Alltså när man slänger in en bilresa hit och det är en flygresa fram och tillbaka. Och jag har aldrig, det här med att köra bil, det har aldrig varit något problem för mig.
Nej.
Jag älskar ju att köra bil. Du vet ju att jag verkligen tycker att det är avslappnande. Så att jag tänkte då när jag la pusslet för den här veckan då, vi har haft konsertvecka, så tänkte jag att ja, men jag tar bilen och börjar med det till Göteborg fram och tillbaka. Så att förra
varför då?
För att grejen är så här att vi hade konsert i Göteborg förra söndagen. Och när konserten var slut så gick det inte att ta sig hem. Nej. Och sen skulle jag ha konsert i Stockholm på måndagen. Aha. Och då, jag är en sån människa som tycker att det är väldigt skönt att komma hem och sova i min egen säng. Ja. För att sen kunna fortsätta. Istället för att jag då vaknar upp i Göteborg, ska åka upp till Stockholm och sen ha konsert. Mm. Så att då bestämde, då fanns det inget alternativ, då tar jag bilen. Mm. Så att jag körde ner till Göteborg, hade genomdrag då på hela konserten. Och sen hade vi konsert och sen så plockade vi ihop allting. Och sen så satte jag mig i bilen och kom hem klockan 3 på natten.
Men gud, vad är inte det här jobbigt dock? Alltså,
jag var helt slut.
Ja, men det förstår jag.
Jag var helt
slut. Det här, alltså, om du tittar tillbaka i backspegeln, hade det varit bättre att sova i Göteborg?
Det hade varit mycket bättre att sova i Göteborg, såklart. För att de där, alltså, det blir ju från 9 på morgonen till klockan 3 på natten. Vad blir det?
Ja, många timmar.
Det är 18 timmar.
Mm, väldigt många.
Mm. Jag var helt slut. Så kom jag hem. Och sen så då var det bara att sova några timmar. Sen var det börja om igen. Ja. Likadant i Stockholm. Och sen när den dagen var slut så hade jag klämt in ett företagsgig i Stockholm. Tack och lov att jag var i Stockholm i alla fall.
Men hur tänker vi?
Ja, och sen onsdag var det samma sak i Malmö. Flyga ner till Malmö, göra genomdrag konsert och sen flyga hem på kvällen. Så att jag kom ju hem på onsdag kväll också. Och sen hade jag torsdagen att förbereda för fredagen när jag hade två grejer i Göteborg. En ljusupptänning med kören när vi skulle tända upp hela Göteborg. Och sen 10-årsjubileum som skulle förberedas med allting vad det innebar. Så det blev en väldigt tuff vecka.
Men du körde du hem själv från Göteborg?
På söndagen? Ja. Nej, tack och lov hade jag Anna och Gitta med mig i bilen.
Men körde du?
Jag körde allting. Jag körde
det. För det är ju ändå så här. Då kan man ändå, om man hade haft en chaufför åtminstone, man kunde ha slappnat av lite i bilen. Men det är ju inte, då blir man ännu mera på.
Ja,
man
måste man på, sitter ju hela tiden.
Och det är ändå 4-5 timmar är det ändå för Göteborg hem.
Det är nästan 5.
Ja. Usch, nej, det är inte okej alltså.
Nej,
och det är farligt och det är inte bra.
Nej.
Vi kan inte hålla på så här. Det går. Vi måste lova att inte göra så här.
Men grejen är så här, när man lägger upp planen typ så här ett halvår innan så tänker jag, det här är ju ingen fara. Nej. Det här går jättebra. Det här är gjort förut. Det är piece of cake. Och sen så sitter man där när det väl är dags och så inser man, oj då.
Det var lite jobbigare än vad jag trodde. Och det måste jag säga att det här har med åldern att göra. Det har ju inte med åldern att göra.
För det här har inte jag tyckt varit jobbigt förut.
Jo, men vi tycker alltid det är jobbigt. Vi alltid tycker det är jobbigt. Alltså klart vi tycker det är jobbigt. Det är ju en inre stress. Alltså att då händer någonting på vägen. Någon bara liten grej så här som inte går enligt plan. Då är man ju helt ute.
Ja, absolut. Det finns inga marginaler.
Det
finns inga marginaler.
Och det funkar liksom inte. Nej. Man kan inte hålla på så här. Man måste få landa på ett ställe. Måste det vara så där? Måste vi ta in företagsgig emellan? Ja, så här?
Det var ju väldigt dumt. Hur kom jag på det ens en gång?
Ja, men det är bara för att man ser så här. Man ser pusset bara, ja, här passar det ju en bit. Absolut. Men det är ju fel bit. Det passar ju inte. Det är inte rätt pussel.
Nej, det är sant. Men bara för att prata om det en sekund så måste jag säga att det var ett av mitt livs roligaste företagsgig. Länsförsäkringars mäklarservice. Alltså HR-chefer från hela Sverige. Som då innan, de hade haft konferensdag och sen så skulle de sjunga med mig innan de skulle käka middag.
Jaha, var det sång?
De skulle sjunga. Det är så härligt när man träffar ett gäng. Bara, alla är på från första sekund.
Men det är inte andra gången du har länsförsäkringar.
Jag hade en julfest med länsförsäkringar för 2 år sedan.
Då sa du samma sak.
De var också fantastiska. Men då var det en annan avdelning. Det var inte mäklarservice utan det var någonting annat på länsförsäkringar. Det är ju ett stort koncern.
Aha.
Fantastiskt. Helt fantastiskt. Och då blir man så, och då går jag därifrån, då var jag jättetrött när jag kom dit. Jag bara så här, hur ska jag klara det här? Jag kommer inte klara det här. Och så går jag därifrån, så har jag så mycket energi så jag bara studsar iväg.
Och är det på grund av att du har fått sjunga eller för att du har fått vara med länsförsäkringar?
En kombination.
Men det oavsett så tar det energi också. Det gör det. Alltså, och det är så dumt. Alltså, jag tycker den här helgen igen, men jag har ju också varit på fram och tillbaka, så jag har ju haft en yoga och danshelg på Sandhamn med Kristin Kaspersen. Ja. Och det är ju fantastiskt. Men har man då yoga och dans så måste man ändå få landa där. Och komma in i den stämningen. Och inte den ska rucka på något sätt. Nej, men då ska jag ju hem. Liksom, ska jag till Fischio Svettis inspo-event på lördagen 2 timmar.
Det såg ju fantastiskt ut.
Alltså, och det är helt otroligt.
Mm.
Alltså så sjukt maffigt. Så otrolig inramning. Alltså. Så mycket människor på Kulturhuset. Och så bara med lampor.
Var det Kulturhuset här?
Kulturhuset.
Vilken bra idé.
Alltså det var så...
Är det de här friskisdagarna som man har med instruktör från hela Sverige? Ja. Jag har gjort det några år också med sång och
dans. Nej, men alltså det är så bra.
Alltså
det
är
bra.
De är fantastiska.
Och det är så häftigt att undervisa instruktörer, för de vet exakt vad de ska göra för att vi på scen ska bli ännu mer äggade.
Exakt, ja. Det är väldigt tacksam.
Tacksam. Alltså, och de dansar och de svettas och de är så superpå liksom. Ja. Och det var makalöst alltså. Så sjukt häftigt event. Och just inramningen så här, när man liksom har tänkt till med ljus och ljud och allting bara så här krispigt och snyggt liksom. Nej, otroligt häftigt. Och sen så då tillbaka till Sandhamn. Och så till Norrköping igår och föreläsa med Kjellbel Gabro som vi hade så här, vi pratade mansdagen. Mm. Vi hade en föreställning om som hette "Jag är inte homofob, men", sa han. Han är ju från Syrien.
Uh-huh.
Ja, och jag sa, "Jag är inte rasist, men". Och så hade vi en massa frågor om det. Så bara,
hade ni gjort, skapat en föreläsning för det här?
Ja, men alltså, vi hade ett samtal efteråt om det. Det var jättehäftigt.
Ja, som en dialog.
Ja, två personer.
Vad kul!
Ja, jättehäftigt alltså. Och han är så bra. Jag har ju pratat om han förut, Kjellberg.
Uh-huh.
Ja. Och hur han är... Ja, men alltså, han tar med sin publik på en sån resa om just om att förstå hur det är att vara komma som invandrare i Sverige. Så det är så helt otroligt. Och igår så var han så bjussig liksom, och bara i sin egen hemstad i Norrköping och stå framför sin familj och prata om det här. Det var så starkt. Också på att prata om just varför det är så jäkla svårt för oss män att visa känslor och visa att blotta sig och speciellt i så här machokulturer där man inte får gråta liksom.
Nej.
Och står han där mitt i sin hemstad och bara och gråter och han visar fil på sin bror som har gått bort och ja, det är så känslosamt och bara visar exakt vägen på hur man kan komma bort från det här liksom, att det måste få känna efter hur mår vi och visa det.
Mm.
Vi måste bli bättre på det. Vi pratar ju känslor hela tiden. Men gör tydligen inte det alls.
Nej.
Vad är det som är så jäkla svårt?
Ja, vad är det som är så jäkla svårt? Det är en väldigt bra fråga. För att jag tycker inte att det är jobbigt alls att prata känslor.
Nej.
Överhuvudtaget. Och, visa sig... och det är inte du heller. Du är också väldigt nära till dina känslor.
Och framförallt inte visa sig att, man ser som, att det ser som en svaghet att gråta. Mm. Eller att man berättar att nu mår jag inte så bra.
Nej.
Jag känner mig svag just nu. Att man inte, alltså hela tiden måste vara så sjukt macho.
Men det är så konstigt det. För om man tänker en macho man, så tänker man, när det till exempel... en fotbollsvinst.
Mm.
Då kan ju, när Sverige har tagit VM-guld, då kan ju män gråta av glädje. Då är det okej att visa känslor.
Ja.
Men det är inte okej att visa känslor när man mår dåligt, för att man visar sig svag. Men det är ju fortfarande känslor det handlar om.
Mm.
Så att det är bara en annan form av känsla. Så varför är den värre än...
Men tror du det är okej att gråta om man har tagit SM-guld?
Men det, då gråter de ju, då ska det, man ju gråta. Ska
tror
man inte det?
Jag tror det är just de där tårarna som trillar ner på kinden. Jag tror att det är allting är tabu.
Aha, jag trodde att då visade man sig stark och man
visar
hur mycket dedikerad man är till det här laget.
Jag tror de där salta dropparna, tror du det är som är det värsta?
Salta droppar.
men jag tror det. Men alltså, jag fattar inte vad kommer det sig av? Mm. Att man inte får visa sig svag. Alltså, man kan inte känna någon typ av empati om man inte visar det.
Det där är så konstigt, för att jag hade ju, när jag var typ runt 20-25, då kunde inte jag gråta. Jag kunde inte gråta överhuvudtaget.
För att?
Nej, det kom inga tårar. Kan det vara hur ledsen som helst, men jag kunde inte gråta. Det var någonting i mig som bara var blockerat.
Mm.
Men sen började jag gå i terapi.
Mm.
Och efter det så...
Gråter
hela tiden. Ja. Nu gråter jag ju jämt. Jag menar, det var någonting som blev förlösande med terapin. Och efter det också så kände man att det här med att visa känslor... Jag tror kanske att det handlade om att det var liksom på liv och död. Visade jag mig svag så skulle jag inte kunna komma tillbaka. Jag var rädd för att öppna den kanalen. Mm. För att jag trodde inte att det skulle kunna ta stopp. Förstår jag menar? Utan att började jag sätta på kranen så skulle jag rasa ihop.
Mm.
Och nu vet jag att det inte är så.
Nej.
Och det är en sån förlösande känsla på något sätt. Men du har aldrig haft det problemet, eller? Att du har, att det har varit blockerad?
Nej, tror jag inte. Inte just tårar. Sen har det gått många år när jag har gråtit. Men alltså, inte så att jag har känt att jag inte kan.
Nej.
Jag trodde inte att jag inte kunde. För jag grät inte när jag fick reda på att mormor hade dött.
Mm.
För då kom jag bara på att jag fattade ingenting. För mamma ringde och berättade för mig när jag var i Danmark.
Mm.
Och så tyckte jag är jätteledsen på mammas vägnar såklart.
Mm.
Men sen så kände jag bara inte, jag kände ingen sorg själv.
Nej.
Och det var så läskigt. Och sen så, inte förrän jag kom till kyrkan och se kistan. Och då kom, och det liksom fick en, alltså en, ett sammanhang att göra, att känna sorgen i.
Mm.
Så var det, ja, då, men jag var rädd innan, att jag inte hade känt någonting.
Nej, jag förstår. Men det tror jag kan vara ett ganska vanligt fenomen. Också att man blir chockad. Och det är svårt att hantera den chocken. Mm. Man kanske inte vänder chocken till sorg, utan chocken blir mera en blockering på något sätt. Mm.
Tror du att det kan bli tvärtom också? Att man gråter så mycket så att man helt plötsligt inte gråter åt rätt saker? Liksom,
Men, jag är där. Jag gråter ju när jag tittar på, alltså jag menar, jag gråter ju för allt. Jag kan ju gråta när jag tittar på ett snyggt hotell på TV. Jag bara, åh, vad fint det var där.
Men det borde inte vara en skala hur mycket man ska gråta olika saker, tycker jag. Så tänker jag, om man verkligen är så här, om det är riktig sorg, när man blir ledsen för någonting, att någon har gått bort eller så, då borde det vara mera gråt, tycker jag, än när man gråter åt då ett hotell i Budapest.
Verkligen.
Eller hur? Mm.
Nej, men så är det. Jag tror att jag vet inte, jag är i alla fall i den högre skalan av gråthet. Jag har väldigt lätt att gråta. Jag gråter för allt nu för tiden.
Det som var mest spännande igår, eller som är, så här, som är ändå så chockande, det är att Chabelle kom då. Han är ju kristen och från Syrien och gjort allt det här. Och han sa så här då på scenen igår, att om inte jag hade, han blev ihopparad med sin agent eller manager för några år sedan, och han visste inte då att den här, vet du, personen var gay. Och hade han sagt, om hade jag vetat att han var gay, hade jag aldrig någonsin inlett ett samarbete med honom. Mm. Och nu är han så superglad för han har gjort det, för han älskar honom så här, och har ju uppnått en enorm plats i hans liv liksom, så här. Och det är också att om inte han hade gjort det, så hade inte vi varit vänner liksom.
Nej, just det.
Så här. Och hur mycket motstånd det finns då i den kulturen mot just homosexualitet. Så, så det blev väldigt mycket diskussioner om det igår. Och det är så, alltså, och det är så konstigt att höra någon som man tycker så mycket om och som man är så nära säga sådana saker. Att vi skulle kunna vara vänner om det inte var för att han har gjort den här resan.
Nej.
Och många som behöver göra den här resan då.
Verkligen.
Visst är det läskigt?
Ja, för oss är det ju väldigt konstigt att förstå, eftersom vi är så vana vid att vi också, de människorna som vi har runt omkring oss är väldigt accepterande.
Ja.
Så att det, men, och då tänker jag så här, hur reagerade publiken då? För det måste ju ha suttit många där i publiken som fortfarande tyckte att det här var konstigt.
För det var ju Norrköping som sagt, och det var en del av invandrade kids där. Och det var för dem som gjorde det här, tänker jag. I mer fall i mina ögon så här. Och hon som är ansvarig för så att vi här måste jobba vidare med. För här har vi verkligen grupper där det inte alls är accepterat. Och fortsätter vi jobba och träffa ännu fler. Bara för att få så frön. Liksom.
Just det.
Ja. Så jag vet inte vad de tyckte och tänkte egentligen. Men alla kom och kramade och sa tack efteråt. Så jag tänker att det
har i alla fall ett stort planterat ett.
Jag vet inte om just de har någonting mot homosexuella. Men jag tänker att det måste finnas några där som kanske inte tycker att det var helt okej. Men det sjukaste här med Chabelle och hans familj, det var att Chabelle blev pappa för några år sedan. Han har en dotter som heter Esther som är 2,5 år. Ja. Och då så var inte han gift. När han fick det.
Okay.
Så att hans föräldrar fick reda på det precis bara när barnet hade kommit. Och han så bara, nu får du komma upp och berätta. Ni får komma upp till mig, men jag ska ha någonting jag måste berätta för er så här. Och föräldrarna trodde att han var homosexuell.
Jaha.
Ja. Så han lite så här, han la upp det så lite där, så att han, alltså, de trodde att han skulle vara, säga att han var bög.
Ja.
Ja. Men sen så var han då, han fått en oäkting. Som inte heller alls hade, han sa igår att han,
fy vilket fruktansvärt ord det är. Det är något av de värsta orden jag vet. Oäkting. Alltså det är vidrigt.
Men tänk vad det, och då,
religion. Hur kan man lägga det på ett barn? Alltså barnet är ju oskyldigt. Det har ju ingenting med det att göra.
Men hur kan man lägga det på någon?
Ja, men alltså, jag menar, definitivt inte på barnet. Du kan ju inte kalla barnet för någonting. Då kalla dig själv för någonting. Om det är du som har gjort en handling eller ett val. Men barnet kan ju inte lägga ett epitet på.
Men det är också påhitt.
Det är hemskt.
Men det är ju vi som har hittat på ordet.
Det är fruktansvärt. Inte jag.
Jag tror inte att Adam och Eva hade det ordet i sin vokabulär som när de fick sina barn. Var de gifta?
Jag vet inte hur man definierade äktenskap på den tiden.
Nej, men hur gjorde man det?
Nej, det är inte vet jag. De hade ju ingen press som kunde viga dem eftersom de bara var själva.
Vad säger Bibeln om det?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Eller hur?
Bra fråga.
Alla de måste vara oäktingar.
Ja, enligt våra normer.
Hur förklarar man det?
Jag frågar inte mig.
Jo, men, du är teolog. Du är teolog. Hur förklarar man att Adam och Eva inte var
gifta? Det var ju dessutom någon form av incest. Eftersom de gjorde Eva av Adam. De tog hans revben.
Ja.
De tog ju mannens revben och formade
kvinna.
Nej, Adam var ju först. Och sen så tog Gud revbenet och gjorde en kvinna. Så det blev ju lite så här.
Men var det
lite verkligen så?
Det känns lite långsökt. Det här med evolutionen var inte det ett troligare förlopp i alla fall än den här.
Jag vet inte exakt hur det gick. Jag var inte där, jag var inte på plats.
Nej. Och är det verkligen sant? Säger de så här att de tror att det är 6000 år sedan typ det här skapelsebrädet tog plats.
Ja, det kanske
är. Ja, ja, men det är bra. Då är det hänt mycket på 6000
år. Hur gick historien då? När han kom upp och berättade för sina föräldrar att han hade fått ett barn.
Ja.
Och de trodde att han var gay.
Mm. Alltså det blev ju först en chock då att han skulle. Men ändå var det mycket bättre att han hade varit pappa då.
Okej, så det blev till fördel för honom då?
Ja, och framförallt så hade vi inte det.
Och det var väl tur det.
Vi pratade om det igår efteråt. Jag blev hembjuden på en fantastisk middag till Chevelles syster. Så otroligt generöst och så givmilt, så fint. Och så mycket mat. Alltså, och så gott. Och pratade om det här. Och deras bror, som de älskade så innerligt allihop, hade precis gått bort.
Mm.
Som var liksom deras stora trygghet och förebild och så här. Hade precis gått bort. Och de sa att då, i sammanhanget, i det perspektivet, så blev det inte så farligt.
Nej, det här, förstår jag.
Så att de sa att om det ska vara någonting som var farligt för att gått med sig av den döden, så är det att det här blev lättare för den här flickan att komma
in. Och det är helt sjukt att det ens en gång ska vara en diskussion. Ja. Att de fick ett barn. Det är den största gåva man kan få.
Ja,
men.
Men det
är kultur.
Verkligen kultur. Mm. Och det är så svårt att förstå. Men det måste man ju bara. Man måste ju försöka förstå. Mm. Men det är ju så spännande att försöka förstå. Mm. För oss är det ju ingenting. Alltså, det finns ju inte i vårt vokabulär liksom. Bastard eller oäkt.
Nej, alltså, det är så nidrigt. Så att det borde de verkligen radera från svenska ordlistan.
Mm. De har ändrat medlösa barnsdag till värnlösa barnsdag.
Vad betyder värnlöst?
Ja, men det är man är lite oskyldig.
Aha, okej. Okay.
Oskyldiga barns dag.
Okej. Okay. Ja, men det var ju finare i alla fall då. Ja.
Dagen traditionellt en festdag vid jul till minne av de barn som Herodes lät mörda efter Kristi födelse.
Ja, precis. I säng
med Tobias Kapp. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, jag måste bara få gå tillbaka till då, de här konserterna som jag har haft. Och det här är ju en tradition att vi avslutar varje termin med konserter. Det har ju hänt nu i snart 20 år för nästa år.
Jag kommer inte ihåg. Sköttes John Lundvik?
John Lundvik var strålande. Han sjunger ju fantastiskt. Och han bjuder på sig själv. Och publiken älskade honom. Kören älskade honom.
Du då, älskar du honom?
Jag älskar honom också. Det blev väldigt, väldigt, väldigt bra konsert. Och jag måste säga igen, det som är så fascinerande är ju det att alla tre städer som jag har, Stockholm, Göteborg och Malmö, har ju samma repertoar. Vi har ju exakt samma låtar i alla tre städer. Men beroende på vart man är och har konserten, och också liksom körens uppbyggnad eller vad man ska säga, så blir konserterna så olika. Och det är väldigt roligt. För att i Göteborg då så var vi ju i Annedalskyrkan, som är en typisk stadskyrka.
Det är så vackert där inne.
Så vackert. Ja, du har varit där. Du har föreläst där. Ja. Det är en sån, med den akustiken, och det blir ju väldigt så här
pampigt,
verkligen. Så då har man liksom skapat en stämning. Sen kommer vi till Stockholm, och det här var ju intressant, för att du vet ju, under många år så var ju vi och hade alla våra repetitioner och konserter i Philadelphia-kyrkan.
Ja.
På Sankt Eriksplan, den här stora, Sveriges största frikyrka. Nu har de ju byggt om den kyrkan. Och det de har gjort då är
lite mindre.
Mindre. Den förut, så tror jag den rymde ungefär 2700 personer, och nu har de krympt den till ungefär kanske 1,5.
Jaha.
Så att den har blivit lika stor som typ teatrar. Vilket jag tycker är dumt, för att den var ganska unik i sin storlek förut. Det var liksom det och konserthuset, och sen så var det teatrarna som låg snäppet under, och sen så hade man hovet och så. Men nu finns
inte. Varför har de gjort om det för?
För att de vill göra konferensavdelning av det. Så det de har gjort är det, där parketten var i Philadelphia-kyrkan, den har de lyft upp en våning. Så att det parketten är nu, är det konferensrum, och sen så får man liksom åka upp för att komma till själva konsertlokalen eller kyrksalen. Och då hade vi då fått från våra körmedlemmar jättemycket önskemål. Kan inte vi få komma tillbaka till Philadelphia-kyrkan och få testa hur det är nu att vara där när de har byggt den? Och jag tror ju att de flesta i kören, även fast vi hade sagt det väldigt tydligt på repetition, att förvänta er inte att kyrkan ser ut som den gjorde när vi var där sist. Nej. För den har verkligen ändrats. Jag var chockad när jag gick in och såg hur de hade ändrat den.
Positivt eller negativt?
Jag skulle kanske säga negativt, men jag kände ändå så att vi hade pratat med Philadelphia-kyrkan, och vi hade liksom hittat, de hade gett oss ett förslag. De hade sagt så här: ni är så här många människor, då bygger vi scenen på det här sättet. Man måste bygga upp scenen. Och då hade väl jag liksom litat på att, ja, men ni har koll på det här, ni hyr ut, ni gör saker hela tiden. Jag litade på att det här skulle funka. Men sen då, när vi då skulle ställa upp, så visade det sig att de hade inte tänkt rätt. Nej. Utan det fattades podier, nivåskillnader, så att det blev inte optimalt. Så vi fick liksom flytta ner kören och använda golvet och göra mer som en amfiteater liksom. Men det som var så, och återigen, det blev en jättebra konsert. Allting blev fantastiskt, men det blev olyckligt, för att det blev några som hamnade liksom bakom, som inte såg ordentligt.
Nej.
Och det gör ju, för mig, då är det jag står och tänker på hela tiden. Bara så här, hur ska vi kunna göra så att det blir bra för alla, så att det här ska bli optimalt? Liksom. Men nu har vi lärt oss det. Att
aldrig mer.
Det kanske inte är Philadelphia-kyrkan vi ska vara i framöver.
Det måste vara svårt också med så många körmedlemmar och sen så att bli mindre publik också.
Precis, så är det ju. Det var inte det att de inte fick plats. Det var bara det att de hade byggt scenen fel. Mot vad de borde ha gjort. Och
det låter inte som den optimala arenan för dig mer.
Nej, det kanske inte är det. Men jag menar, återigen, det var många som hade önskat att få komma tillbaka dit. Och vi testade, och vi trodde att det skulle funka. Men nu har vi lärt oss det, så det kanske inte blir det nästa gång. Och sen då, men det blev i alla fall en känsla där. Och sen så kom vi till Malmö, som vi var i konserthus i Malmö Live. Och där har vi varit många gånger, så där vet vi hur det funkar. Då vet man hur man ska ställa upp och allting. Och det blev en jättebra kväll. Så alla tre konserterna blev fantastiska på sitt sätt. Det vill jag säga.
Ja.
Verkligen. Det var härligt.
Men alltså, men och inte bara inte det största ögonblicket då, vet du, är det andas in, andas ut på skånska?
Nej, jag måste säga att det största ögonblicket tycker jag i alla tre städerna var när vi gjorde John Lundviks Änglavakt.
Mm.
Vet du den låten?
Nej.
Vi kan spela lite igen. För jag kan inte andas utan dig. Jag lovar att allting hon säger. Är du svag är jag stark. Med dig klarar jag allt. Det finns ingen vackrare. Varje gång du ser på mig som nu, står tiden still, stannar kvar här i natt.
Jaha, den.
Exakt. Han var med och tävlade i Melodifestivalen med den nu, var det för 2 år sedan.
Mm.
Och det är en ballad och jag hade liksom fått fria händer att skapa ett körarrangemang. Ah. Och det är väldigt kul. När det är en låt från början där det inte är någon kör överhuvudtaget. Och sen så får man fria händer att skapa och bygga ut. Och det blev så fint.
Vad häftigt.
Alltså det var så...
Du klappade själv på axeln.
Ja, men jag menar inte så. Det förlåt, det kom ut. Men det är roligt.
Jag hade ju ett underbart arrangemang, förstår du. Ett fantastiskt arrangemang från grunden. Som tog otroligt mycket tid. Men det blev så bra.
Jag menar bara så.
Highlighten på hela konserten var det. Mm.
Jag menade så. Jag menade att när man har en vision. Mm. Och man sitter hemma och knåpar och tänker. Tänk hur de här harmonierna ska funka ihop.
Mm.
Och sen så när man... testar det och det är inte alltid det lyckas. Jag kan säga att ibland så blir det inte alls som man har tänkt. Mm. Men den här gången så blev det verkligen det. Och när han kom in som solist så kändes det också som att det blev det kompletterade varandra väldigt bra.
Mm. Jag har tänkt på en sak när det kommer till dina körer.
Mm.
Jag tänkte så här att alltså, i andra körer så har man ju 4 stycken olika stämmor att jobba med.
Det är en bra fråga.
Eller, men alltså, både bas och tenor och alt och sopran,
yes.
Tänker jag, minst. Där. Mm. Ja, hur gör du det? För du har ju ofta bara lite melodin och så tenor och...
Sopran.
Mm. Ja.
Så här är det ju då. Altstämman då, som vi kallar det för, det är den stämman som ligger i mitten hela tiden.
Mm.
Och det är ju också i en klassisk köruppsättning. Man har sopran på toppen, man har alten i mitten och man har tenoren under. Och då har jag gjort så redan från början att i altstämman sjunger alltid melodin hos oss.
Mm.
Så att är man lite ovan att sjunga eller om man bara känner sig bekvämast att sjunga melodistämman, då kan man alltid sjunga i alten.
Mm.
Och där har vi ju flest folk som sjunger i altstämman. Mm. Sen vill man ha lite mer utmaning och om man känner att man har en ljusare röst så sjunger man sopran och har man lite mörkare så sjunger man tenor.
Mm.
Och i den klassiska då trestämmigheten så får du... Mycket musik bygger på en treklang.
Mm.
Sen om man tänker då med basstämmor och baritonstämmor och andra allt. Det är mer för att liksom brodera ut alltihopa. Men jag har valt att inte gå in och köra basstämma. Jag har gjort det någon gång på några låtar. Men de flesta killarna som vi har, de sjunger med i tenorerna.
Mm.
För att de kan också oktavera antingen... alten och få en lägre stämma eller också tenoren och få en riktigt låg stämma om man oktaverar det. Och det här handlar också om att när vi har 1,5 timme att jobba, om jag skulle ha flera stämmor så skulle vi inte hinna med lika mycket. Och resultatet blir ungefär detsamma ändå. Så därför så valde jag att det räcker med 3 stämmor.
Och det vill lära oss av dig är att basen är onödig.
Nej, det är den ju inte. För att den är ju rolig också.
Ja.
Men det är inte, vi har inte så många som sjunger bas. Nej. Så att man känner att man kan skapa en hel stämma.
Är det 50-50 med män och kvinnor?
Nästan. Lite övervägande kvinnor. Jag skulle säga att det är kanske 95% kvinnor.
Men är det 95%? Det är som,
ja, men kanske så, i alla fall
99.
Ja, det är väldigt mycket mer kvinnor.
Ja.
Så är det.
Vad tror du det beror på?
Jag tror så här. Att killar... har lite längre startsträcka.
Jag går på i 20 år.
Nej, men om du tänker så här. Tjejer, jag tror de är mer så här. Åh, vad kul med kör. Vi testar. Och så kommer de dit. För killar, nu generaliserar jag.
Mm.
Jag tror att så här, de tänker så här. Kör, kanske. Ska jag våga mig dit? Ska jag? Och när de väl kommer så har jag märkt att de gärna stannar kvar.
Mm.
Men jag tror inte att det är det första de tänker att de ska slänga sig in i en kör.
Mm.
Medan tjejer kastar sig gärna ut och testar.
Men vad beror det på? Jag tänker, varför är körsång och dans så specifikt kvinnligt? För så är det ju inte i kör.
Alltså, det har väl igen det här med tabu. Inte vet jag. Det finns ju manskör i och för sig.
Det finns ju massa manskörer, men när det kommer till att man ska prova på och det är sån här för gemene man, för Svensson, så kommer det bara kvinnor.
Ja. Dans är väl för alla. Det skulle ju vara jättespännande om, som du säger, att tror de bara på, så älskar ju män också dansa och sjunga.
Ja.
Jag fattar inte vad det
är. Nej, men det kanske fortfarande är lite tabu då. Det är väl egentligen kanske
men
konstigt.
Men dans kan jag förstå, men sång är väl inte tabu. Det är väl coolt att sjunga.
Nej, men det är väl kanske lite samma sak, att man uttrycker känslor. Jag vet inte. Kan det ha med känslor att göra?
Ja, men det måste ju vara det. Det måste vara någonting som sätt som spärrar en som man, att det här ska inte jag göra för det tar bort från min manlighood.
Mm.
Är det så? Mm. Är det att man blir kvinna om man sjunger i kör?
Mm.
Ligger det så djupt rotat i oss att det är så farligt att göra saker och ting som är förenat med att vara...
Nu vet vi ju inte om det är så. Men det borde inte, man skulle vilja göra en undersökning på det. Det skulle vara väldigt intressant. Jag tycker, för det är intressant att 2023 är det fortfarande så att det är en längre startsträcka för män att börja sjunga i kör eller börja dansa.
Men vad gör män egentligen då? Vad är män gör tillsammans?
Spelar väl fotboll och går på gym?
Men det är bara fotboll. Alltså det är bara sport. Alltså hur kan det vara så uppdelat? Och så, alltså det är så... Jag tycker det är skrämmande att det är så. Att det är bara fotboll som funkar för män. Och kvinnor får göra allt annat. Prova på med
är det bara fotboll verkligen? Padel!
Ja. Men där är det också mycket mer 50-50.
Mm.
Alltså det är ju väldigt, och mycket kvinnor som går på fotboll också. Men jag tänker att det är fotboll där det är ju väldigt mansdominerat. Är det någon mer som är mansdominerat? Ja, röka pipa kanske.
Röka pipa, ja exakt. Det är cigarrrökning. Nu har ju kvinnor börjat snusa.
Ja, okay. Vad ska männen säga om det?
Ja, vad ska männen säga?
På vårt område. Alltså, ja, nej, det är
ju galet.
Det är dystra tider tycker jag.
Det är dystra tider. Tobias och Gabriel. Du, jag måste bara få säga en sak till. Vi hade ju då förra fredagen, i fredags, så hade vi först då en upptänning utav Göteborg. Mm. Och det har blivit lite av en tradition nu att vi utanför Clarion Post sjunger och så tänder man upp den här stora rosetten som sitter på Clarion Post. Har du sett den?
Japp. Yep.
Och massa göteborgare samlas och det var en fantastisk julalsång, det var jätteroligt. Mm. Efter det så skulle vi då fira Göteborgskören som fyllde 10 år.
Ja.
Göteborgskören är ju då den yngsta kören.
Mm.
Nästa år så firar hela mitt koncept 20 år.
Mm.
Men Göteborgskören startade vi då senast.
Blir och större då, ännu mer firning?
Nästa år blir det ett stort jubileum.
Ja.
Det kommer bli ett stort jubileum. Och då hoppas jag att vi ska kunna samla alla tre körer och liksom göra en
i Philadelphia-kyrkan.
Inte Philadelphia-kyrkan. Jag tror inte att det blir det i alla fall. Vi får se. Men det här 10-årsjubileet då så hade vi bokat en lokal som heter Bellmans salonger i Göteborg. Och sen så hade de gjort ett julbord. Och sen så var det då massa saker som skulle hända under kvällen med underhållning och så. Och det fantastiska den här kvällen var då att dessa underbara körmedlemmar hade då i olika grupper hittat på olika aktiviteter som de skulle göra. Mm. Och sånger och det var tal och allt möjligt. Och du vet, jag står och får så mycket kärlek.
Mm.
Alltså på ett sätt. Du vet, när man får så där mycket kärlek så att man nästan inte... Det går inte att ta emot.
Nej.
Alltså jag tar ju emot det. Mm. Men det är så svårt att... Man får liksom en utom... Vad säger man? En utom...
Jordisk
eller en utom person. Man känner, det känns som att de pratar om någon annan. Mm. Som inte är mig.
Mm.
Alltså på ett sätt som... Alltså jag önskar att alla människor fick uppleva en sån här kväll i sitt liv.
Ja, men det
att få ta emot denna skörd av kärlek. Det är helt otroligt.
Klart du får det. Du har gjort så mycket, förstår jag. Alltså, allting jag hör bara. Alltså, tänk att vad jag hör om dig. Vad du har betytt för människor i de här körerna. Och som du har träffat. Som du har mött på något sätt. Och som du har omedvetet rört på något sätt i ditt liv. Då förstår du vad många som finns där ute som har exakt samma upplevelse.
Ja, men det är ju också, jag menar, både du och jag jobbar ju med det vi älskar allra mest. Mm. Och det har ju aldrig funnits en plan för mig att liksom något uttänkt strategi hur saker och ting skulle bli. Men just att man hamnar i en uppgift eller en ett arbete som liksom hänger ihop med en själv på något sätt.
Mm.
Och sen så bara helt plötsligt, för jag åker dit och jag gör det jag älskar och jag tycker om att sjunga och se andra få växa genom sången. Och sen helt plötsligt så får man höra att det betyder så mycket för människor. Mm. Alltså det är en... Jag har så svårt, du märker det, jag har svårt att sätta ord på det. Det är så svårt, för man tänker ju inte på det i vardagen, att det är så. Och sen så när folk berättar, jag blir bara så här, är det helt otroligt.
För att det är svårt att ta in, för jag tänker att när det handlar om, för man känner ju inte att man har gjort så mycket, tycker jag.
Nej, exakt. Det är nog där. Precis.
Om det är något man har kämpat för, tänker jag, så här, man bara ska springa 100 meter och får en massa klappar på ryggen för man har sprungit fort. Mm. Så jag vet hur mycket jag har tränat för att göra det. Det här är vi inte tränat på. Vi är inte tränat på att stå på scen och bara, och vi ger ju lika mycket till alla liksom, ja. Så här, men det blir, med att det är så många människor som får ta emot det, så blir det ju så påtagligt klart.
Ja, vi har ju tränat på att liksom lära oss att sjunga stämmor själva och förbereda, och du har förberett koreografier och sånt, men vi har inte tränat på liksom hur man ska
nå fram.
Förmedla det nå fram.
Nej, precis, nej.
Och effekten av det.
Nej, men det är häftigt. Det är häftigt.
Nej, det är så häftigt.
Innast, och fint att få, alltså, att folk verkligen vill. Alltså, någonting som är en kärleksgåva är folk som lägger ner sin tid på någonting och vill ge tillbaka. Ah. Det är det som är helt otroligt, ja. att man vill liksom sitta i timmar och göra olika saker. Och sånger och dikter. Och, alltså, det är fantastiskt.
Mm. Och återigen, jag menar, människor har så mycket saker i sina liv. Det händer saker i livet. Samtidigt. Och ändå så tar man sig tid att göra det här. Alltså, jag är bara full av tacksamhet för detta. Jag är så lycklig att jag får uppleva det här. Tack.
Ja. Och de får uppleva det också. Men jag tänker att bara, inte själv att man ska hålla på och göra ett 10-årsjubileum heller. Alltså, men du har ju verkligen gjort det.
Ja, men det var fint att vi kunde summera de här 10 åren.
Mm. Du, jag måste bara säga innan vi tar lite listan att vi har varit på premiären av Börje.
Jag såg i tidningen att man började skriva jättemycket om det. Vad kul.
Ja, men
Pelle.
Och Pelle, jag är så lycklig för Pelles skull. För han har verkligen fått så mycket ros. Och han spelar ju Inge Hammarström, som är Börje Salamings bästa vän, som han åkte till NHL med. Och han gör det så bra. Och hans karaktär är så likable.
Mm.
Så att han får så här, han är liksom rolig och så här. Och på, ja, det är skithäftigt att se, såklart. För det ser så dyrt ut. Och det är, ja, jag tror det kommer bli en supersuccé.
Är det Viaplay den går på?
Viaplay, precis. Ja. Och den har fått så bra recensioner. Ja, så kul.
Hur många avsnitt är det, vet du?
Jag tror det är 6 avsnitt, tror jag. Mm. Och så är Jason Priestley med.
Från Beverly Hills?
Ja! Han är liksom scouten som är en av huvudrollerna i det här. Så han var ju där på Södra Teatern och bara...
Var han där?
Ja! Ja.
Träffade han honom?
Ja!
Oh, wow.
Det är ju stort.
Det är stort. Men har Pelle någon relation till honom?
Det alltså,
har Pelle kan ju inte komma ihåg Beverly Hills.
Nej. Pelle är ju född 94 när det var...
Nej, men gud. Vad synd. Det tycker jag synd om Pelle. För att det hade ju varit fantastiskt om han hade haft den relationen till Beverly Hills som vi har.
Ja.
Men har du förklarat för honom hur stor han var?
Nej, men jag ska göra det. Jag ska förklara hur stor han var.
Det måste du verkligen
göra. Jag tror han förstår hur stor han var. men så, det är konstigt att man inte har den relationen. För det är ungefär som jag har ju ingen relation till Lennart Hyland. Liksom. Fast folk som har upplevt det har
pappa. Lennart Hyland eller Brandon i Beverly Hills. Det är väldigt bra.
Ja, men det är det väl, alltså. Ja. Och så var ju Walter var där och Hedda var där. Och det var jättemysigt faktiskt. Och man får mingla runt. Men det är ju ändå en annorlunda värld, när skådisvärlden.
Mm-hmm. På vilket sätt?
Ja, men jag tycker att det är en typ av genre så här, eller någon typ av hierarki så här, att skådespelare är lite bättre än sångare och dansare än så.
Ja, det är så. De är mera kreddiga liksom,
eller? Det känns inte som det.
Ja, det kanske är så. Men tror du inte att det handlar också om vilken genre av skådespelare du är?
Nej, men jag tänker, om man är Skarsgård, tänker jag, då kanske man...
Ja, men han är ju en världs... I alla fall Alexander Skarsgård är ju en världsskådis.
Mm, ja, jag tycker i alla fall det var en väldigt trevlig tillställning i alla fall, och det var kul att vara där.
Vad roligt.
Ja, mycket roligt folk som bara träffade, men alltså kollegor också, vad kul, det är mycket.
Var det flera andra världsskådisar där, alltså stora?
Ja, jättemånga.
Var det
Meryl Streep var där, och Tom Hanks var där. Och han från Cosby, han lilla som spelade lilla killen i Cosby.
Theo.
Ja. Maybe one.
Okej, ska vi gå på veckans lista?
Let's do it.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Ja, men alltså, vet du vad? I de här tiderna som är ganska mörka på många sätt, inte bara att det är mörkt ute, men att det händer så mycket otäcka saker i världen. Och jag vet att det är bara så många människor där som har det inte så bra just nu.
Nej.
Och jag får alltid frågan så här när vi är ute på så här motivationsturné och så här, vad ska vi göra för att känna oss lite gladare så här? Och då har jag i alla fall en övning som jag gjorde ett helt år varenda kväll. Att man listar tre saker som man är tacksam för just nu. Och en del dagar när det är riktigt pissigt så tar det faktiskt ibland här bara, man får verkligen rannsaka sig själv. Så här, har jag någonting i mitt liv som jag är tacksam för just nu? Så här. Och då kan det vara så enkelt och banalt som att jag har bara sköna tofflor att gå i hemma. Eller att jag har den här kopp kaffen som jag tyckte om på morgonen. Så här. Och jag vet bara att om man fokuserar på de sakerna i livet som faktiskt går bra. Så är det som man affirmerar att det ska gå lite bättre. Och det känns bättre inombords. Så att om man tycker att livet suger, så börja med det varje kväll. Tre saker, det är ganska bra. Och skriv upp dem i telefonen eller i en liten almanacka eller någonting. Bara skriv upp det så att man ser på riktigt så här. De här sakerna jag är tacksam för. Och så samla på massor med tacksamhetssaker. Så lovar jag att det känns lite bättre. Mm.
Det är otroligt bra grej. Och det passar också väldigt bra den här veckan. För det är faktiskt Thanksgiving.
Just.
Den här veckan som kommer.
Det är perfekt.
Så det är en tradition som jag tycker är väldigt sorglig att inte vi firar. Jag fattar inte varför vi har hoppat över den.
Nej, alla andra konstiga högtider som Halloween och...
Ja, men verkligen. Varför gör vi inte Thanksgiving? En anledning att träffa människor man tycker om, samlas runt en middag. Och också, som du säger, tänk att vi då går runt bordet varje år och pratar om vad är jag tacksam för det här året.
Det är för att det inte har så mycket med pilgrimerna och indianerna att göra, kanske. Kanske
det är det där den kommer ifrån?
Ja, absolut. Ska du börja med att vara tacksam?
Jag kan börja med att vara tacksam. Jag är tacksam för den här veckan så mina föräldrar skulle ha kommit till... De skulle ha varit på två av konserterna den här veckan. De skulle ha kommit till Stockholm och sen så skulle de komma till Malmö. Och så ringer min mamma mig på måndag morgon och säger att pappa mår inte bra. Så att vi kan inte komma till Stockholm. Och det här är de här samtalen som jag, du vet, alltid... Jag tänker på det varje dag, att nu kommer snart ett samtal när de säger att de inte mår bra. Och jag blir livrädd när jag hör det här. Så jag bara, vi kan inte komma ikväll för pappa mår inte bra. Du vet, och jag bara, nej. Och sen då så bättrade han på sig så att de kunde komma till Malmö dagen efter. Och det gjorde hela min vecka. Jag var så tacksam för att de var där. Jag är så tacksam för varje gång. Även fast de liksom har varit på massor av mina konserter. Så är jag så lycklig varje gång de orkar komma. För att det betyder så mycket för mig.
Alltså, det där är ju så viktigt. Alltså, det pratade faktiskt med Chabelle om igår. Vad skulle man göra? Han pratade om sin brors bortgång så här. Och vad skulle man göra? Hur skulle man leva sitt liv om man visste att det här var sista dagen? Om du fick 10 miljoner kronor, så skulle du ta dem eller skulle du leva imorgon igen? Liksom, skulle du leva två dagar till? Alltså, vad är skillnaden på? Vi rangordnar alltid drömmelse, pengar, alltså allt annat så här. Vi är inte tacksamma nog i vår vardag.
Nej.
Så här. Om det var sista gången som du träffade dina föräldrar, vad skulle du säga till dem då? Vad skulle du bara... Precis. Så man lever varenda dag som att det är den sista. Och det är så klyschigt, jag fattar det. Men det är ju så.
Nej, men så är
vi
det.
Vi fattar ju inte att det kommer vara en dag som det är sista dagen.
Verkligen.
Och har vi då sagt allting?
Verkligen.
Jag tänker att idag ska ju Lasse Berghagen begravas. Så jag tänker att...
Jag ska dit.
Aha.
Och det är ju verkligen en sån person som har satt så mycket avtryck i människors liv. Okej, nu är din tur.
Jag blir så lycklig när jag ringer hem nu och det känns som att min mamma mår bättre.
Ja.
Varje gång som jag åker hem och jag frågar alltid så här, hur mår du idag? Så här. Och jo, vars. Det är ganska bra faktiskt. Så här. Och det är ju så här, alltså den här stenen som har funnits i bröstet hela tiden, så att det kanske inte blir bättre. Så här. Man vet ju aldrig liksom.
Nej.
Men det känns av som att det går åt rätt håll. Och då blir jag så lycklig så att jag... Ja, men det är det viktigaste för mig.
Nej, det förstår jag.
Ja, att hon mår bra liksom. Mm. Att alla de som man älskar mår bra. Så sen annars ingenting värt liksom.
Är det någonting som har hänt som har gjort att det har vänt?
Egentligen inte. Nej. Alltså, det är klart att hon har nu bockat av allting som det skulle kunna vara. Allting i den medicinboken har jag gått igenom. Så nu, men så man, ibland gör det ju till det. Att man ska liksom eliminera saker till om det kan vara.
Verkligen.
Och nu är det verkligen gjort. Hon har gjort allting. Så nu finns det liksom ingenting kvar.
Nej.
Så nu är kanske... Nu...
Åh, vad glad jag blir.
Ja. Så jag hoppas. Så här, och, det är ju, och nu är det ändå så här november, december när det är som allra mörkast.
Som det är som tuffast.
Mm. Så det är båda gott att ha framtiden. Men jag blir jätteglad för det. Så
det förstår jag verkligen. Mm. En annan sak som jag är väldigt tacksam och glad för. Det är mitt team. Och det är återigen också så här då, när det bara rullar på, så är man bara så van att saker fungerar. Mm. Och jag tänker inte varje dag liksom, man tar bara för givet att allting funkar. Med lokaler, med att det är någon som är där och öppnar, att det är någon som är där och spelar.
Mm.
Och nu efter den här veckan, när vi då har haft både konserter och den här festen och allting var så väl uppstyrt, allting funkar på sekunden. Jag är så tacksam för min kära bror Joakim som spelar piano, Gitte, Anna, Marie i Malmö.
Mm.
Det här lilla sammansvetsade teamet jag har som aldrig ger upp.
Nej.
Utan bara
jobbar på
och vill det bästa. Som man verkligen känner, som brinner för det här.
Mm.
Brinner för hela konceptet liksom, och brinner för alla människor som är där och tar hand om alla.
Har du gjort något speciellt för att de ska känna det? För jag tänker att det där engagemanget kommer ju inte gratis.
Nej.
Jag tänker att det måste ju vara att man verkligen har byggt upp någonting som man känner att det här is worth fighting for.
Mm.
Alltså om man inte känner det syftet i ett arbete, i ett projekt, så gör man ju inte det.
Nej.
Och tänker att du måste bara säga hatten av och att vi har gjort det tillsammans. Mm. Att man känner sig delaktig, att det här gör vi någonting som vi gör.
Ja, precis.
Den känslan.
Det är fint. Ja, det är väldigt värdefullt. Och också, jag har ju också volontärer, eldsjälar som hjälper till i alla städer. De är också fantastiska.
Mm.
Mycket att vara tacksam för.
Verkligen alltså. Mm. Jag tycker inte alltid att jag har varit så roligt. Jag är inte någon komiker där, men jag bara tänkte på helgen när jag satt på det här fantastiska eventet med Kristin Kaspersen, och vi hade otroliga deltagare där. En jätteliten fin grupp så här, som tog hand om varandra och var så inkluderande med varandra och verkligen så här, de togs verkligen om varandra. En fin tecken på det var att de kände inte varandra när de kom dit. Och så, här, och så var det två systrar där bland annat. Och så var det en annan kvinna. Och så fick de berätta då under middagen så här någonting. Och då berättade den här kvinnan. Hon hade precis förlorat sin bror och sin syster.
Mm.
Och så på dagen efter när de skulle ha yoga.
Mm.
Så skulle de ligga då så här. Och på golvet. Så här, och då så... Så dagen innan hade den här kvinnan sett att systrarna hade tagit varandras händer så att ligga så och hållit varandras händer.
Mm.
Men den här morgonen, då sa de, lägg det här mellan oss.
Nå, vad fint.
Så jag bara ligga där och bara så här, att man ser varandra så mycket, folk som man egentligen inte känner.
Nej.
Och fattar att det här kan betyda så mycket, bara att man får ligga här mellan två systrar och bara, för att jag vet att det här är någonting som kanske inte du kan ha varje
dag. Nej, precis.
Nej. Men i alla fall, och i den här gruppen då, när det är så mycket fin energi och får känna bara att man får sitta vid middag och så berätta historier och så får jag berätta roliga saker som jag tycker jag har varit med om så här, och den tycker jag att jag är alldeles för mycket så här. De tänker, vad ska de tycka och tänka egentligen så här, men folk skrattar, då blir jag så lycklig så att jag det är det bästa jag vet.
Men det där är ju en konstig självuppfattning som du har, att du inte är rolig. Är det någon som är rolig så är det väl du.
Nej,
alltså, folk skrattar ju alltid åt dig.
Ja, men alltså, jag ser mig inte själv så. Men jag älskar det. Alltså, jag älskar att folk tycker det är kul.
Men så är det. Det får du bara vänja dig. Det är ju sanningen. Du är ju jätte... jätterolig.
Ja, men det är så kul att saker landar så och folk tycker och mår bra av det liksom. Och så tycker jag kanske att det är också lite så här bra att man är inte är så PK hela tiden så här. Man får vara lite så här, det får vara det kanske det kan de behöva.
Mm. När var du inte PK? Sa du någonting som var
Nej, men du förstår själv, vet du, ibland tänker jag så här att du vet hur vi skämtar så här, och tänker jag så här, ja, det här funkar ju här, men det här ska jag inte ska säga liksom det landar rätt.
Pushade du the limits lite?
Jag tänkte att jag var mig själv till fullt ut i en grupp där jag kände mig trygg, tänkte jag. Bara så jag tänkte.
Ja.
Och då tänkte jag så här efteråt så bara... Man blir lite så här... Man drar öronen så kanske bara lite väl mycket kanske. Så här.
Ja,
du förstår.
Underbart. Okej, nu kommer min första plats. Och min första plats som jag är tacksam för är Dejan. Och jag vet att jag pratar mycket om Dejan och jag skojar mycket om Dejan. Och det var till och med så när vi sa, han var med på 10-årsfesten. Och då var det några som kom fram och sa till Dejan, vet du vad Dejan, du borde göra t-shirts med dina quotes. Alltså det här, så här trevlig helgen, Katarina från Drottninggatan, Janssons föräldrar. Ja. Du borde göra merchandise på allting som vi har hört i podden om dig. Och så tänker jag, liksom den här människan som är så, inte nog med att vi liksom har en fantastisk härlig relation till varandra, men han är så supportive. Han är med mig och han tycker genuint att det är roligt. Han tycker det är kul att få uppleva mitt jobb och det, liksom det som händer i mitt liv.
Mm.
Och alltså jag nyper mig själv i armen och tänker bara så här, hur har det blivit så här?
Ja, hur har det blivit så där? Hur? Så orättvist. Är det missunnsamt?
Nej, men jag kan inte liksom... det är så svårt att ta in att, att det faktiskt har blivit så här. Jag är så tacksam.
Åh, vad fint. Tänk att ha en sån stöttande pojkvän som man älskar så mycket.
Helt otroligt. Det är helt otroligt.
Det är det jag menar. Alltså, men snart ska du se. Om 37 stycken män som jag träffar så kommer jag välja en. Jag
är övertygad. Och jag hoppas att du hittar den personen. Och, så här, jag hoppas att du ser den personen. Mm. Det är det jag menar med de här 37. Jag hoppas att du ser de kvaliteterna. För det är det som betyder någonting i längden.
Mm.
Och de finns där.
Ja, men det är jag övertygad om. Det finns som bara lite under... och stenar så här. Kanske inte på Grindr och kanske inte på Tinder och kanske inte på gymmet.
Leta på ICA.
Okay, ja, precis. Nej, jag är faktiskt den här veckan så jag är tacksam för en av mina bästa vänner. Hans syster fick reda på att hon inte hade cancer.
Mm.
Ja, det har också varit en sån otroligt stor sten som det har varit hemskt. Och när man tror att nu är det kört liksom. Men sen så att det inte var så.
Det är... ja, vad skönt.
Men alltså, bara det ordet gör som att man bara fryser liksom. Hjärtat stannar liksom. Vilken vägskäl i livet. Och så tänker jag bara på henne, att hon får gå med den där rädslan så länge innan man får svar. Och hela familjen, att vilka ringa vatten det blir.
Verkligen, det påverkar ju alla.
Alla. Man vet liksom inte, man står liksom i limbo, så man har ingen aning om vad som kommer hända nu.
Och så blir det nästan, när man får det beskedet då, ett positivt besked, blir nästan som att man har fått en andra chans.
Ja,
jag kan tänka mig att hon kommer att leva sitt liv på ett helt annat sätt.
Men apropå att fatta att man lever varje dag som är den sista. Alltså ibland kan det verkligen alltså förbättra livet.
Verkligen.
Måste jag säga, alltså, Magdalena när hon fick sin diagnos att det inte var cancer, aldrig varit cancer. Liksom, att det beskedet hade hon aldrig tänkt sig. Hon hade ju nått upp varenda mardrömsscenario. Liksom. Och så bara få tillbaka och få bli Magda 2.0. Liksom. Mm. Nej, det här är det så fint. Och de firade igår med tårta och champagne och så här. Och bara träffade familjen. Och så jag tycker det är... Vi borde göra det ännu mera. Fira att vi lever, att vi mår bra. Verkligen. Och att vi bara... Det kan vi göra varje dag.
Mm. Verkligen.
Nej, så tacksam för det. Så.
Det var en fin avrundning på den här podden tycker jag.
Mm.
Lite glada budskap. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss. Vi säger bara
hej då. I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.